Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vilket fantastiskt intro, vilken introlåt.
Ja, vi har ju samma musik men med en helt annan, i en helt annan version. Och nu hör vi den Drottningholmsmusiken spelad på en av Sveriges i särklass finaste orglar, orgeln i Östra Osby kyrka, som byggdes av Gustav Andersson i Stockholm mellan 1824 och 1826. Och den som spelar, det är Sveriges kanske främste organist Martin Riesen.
Jättekul att han kunde vara med och bidra till den här podden. Det tycker vi är jättekul. Och lite lokal anknytning också.
Absolut.
Ja, jag kanske ska välkomna alla lyssnare till det 22 avsnittet.
Det stämmer bra. Och vi är kvar här nu på det otroligt dramatiska 1520-talet. Som jag har sagt tidigare, det kanske är mest spännande och händelserika decenniet i Sveriges historia. Och vilka är det som pratar om vi har några helt nya lyssnare?
Ja, det är kanske dags att presentera sig igen. Jag heter då Fredrik och jag kan väl inte så där jättemycket om historia egentligen och har ett ganska svalt intresse. Nej, jag skojar. Jag är väldigt intresserad av historia och jag vet att han som sitter mitt emot mig, Ulf, är min far och han berättade väldigt mycket historia till oss barn när vi var små och det mesta har jag tyvärr glömt bort och det här ser jag egentligen som ett ganska egoistiskt skäl varför vi har den här podden och det är att han ska återberätta de här spännande historierna.
Det låter bra. Vi hoppas att inte podden minskar ditt historieintresse utan tvärtom. Och ja, vi går väl in i handlingen här. Vi ska se nu hur det kommer att gå för Sveriges nye kung som ju blev vald den 6 juni, nu Sveriges nationaldag 1523 i Strängnäs. Och kort därefter vid midsommar gjorde han sitt intåg i Stockholm. Gustav Eriksson Vasa, och kanske mest namnkunnig rent någonsin, lite av själva sinnebilden för svensk historia. Han skapade med hårda nyper en svensk självständig nationalstat. Nu var det definitivt slut på Kalmarunionen, där ju i allmänhet Danmark dominerat. Gustav var ju, som jag antydde tidigare, en oerhört kraftfull person. Man brukar säga att han styrde Sverige som om riket var hans eget gods. Han hade en enorm arbetskapacitet, ett sällsynt gott minne, fattade djärva beslut, var envis, gav aldrig upp. Och eftersom han inte litade på sin omgivning eller tyckte den var duglig nog, så att han sig själv in i varje ärende in i dess minsta detaljer.
Ja, det känner jag igen.
På din far?
Ja.
Han var oerhört skicklig på sin egen propaganda, en oerhört aktiv och duktig brevskrivare, lysande talare som fick andra med sig. Han bestämde och tog för sig. Tacksamhet mot andra var kanske inte hans främsta egenskap. Han kunde bryta luften, tålde ingen kritik, kunde vara totalt hänsynslös och brutal. Han hade ett fruktansvärt temperament och kunde förstärka sina argument med knytnävar och eldgafflar. Han var alltså ingen anhängare av den nu populära lågaffektiva metoden.
Eldgafflar, är det...
Ja, om det fanns någon i närheten.
Ja, okay.
Det var ju gott om eldstäder, fanns ju i varje rum.
Mm, alltså fysiskt och praktiskt.
Så kan man säga. Men han kunde också vara charmig, inte minst mot damer, och föra en lättsam och humoristisk konversation. Jag tror att han älskade sin roll att styra och ställa på ett auktoritärt sätt.
Nu kanske det är lite att svära i kyrkan att säga någonting negativt om Gustav Vasa, men någon form av psykopatdiagnos kanske?
Ja, det låter ju som en handbok om psykopati faktiskt när man pratar om honom. Men som sagt, han trivdes i sig då. För jag kommer att tänka på att för några år sedan utkom ju den skandalomsusade boken om vår nuvarande kung, den motvillige monarken. En biografi om Gustav Vasa skulle ju kunna heta den villige monarken.
Mm.
Gustavs hårda nypor gav dock anledning till olika uppror mot honom. Något som började redan i mitten av 1520-talet. För att kunna betala tillbaka lånet till Lübeck, Hansan, införde kungen höga skatter.
Och lånet var det här för att, ja, att han kunde bli kung. Han visst, fick en flotta.
Ja visst, som med vars hjälp han kunde köra iväg danskarna och Christian Tyrann. Höga skatter som sagt, ibland blev priset på det under denna tid viktiga saltet mycket högt. Man kanske kan jämföra med det för dagens glesbygdsbor på grund av skatter förödande höga bensinpriset. Och där väckte misstöj, inte minst i det klassiska frihetslandskapet Dalarna, där bönderna ju tyckte att den som har räddat livet på och lanserat som kung skulle visa tacksamhet och behandla dem på bästa sätt. Kontakter knöts mellan dalabönder och såväl mäktiga krigsherrar som kyrkan. På Kalmar slott styrde två tyska bröder från Melen, och där fanns också Kristina Gyllenstierna, alltså Sten Sture den yngres änka, med sin unge mellanstadieåldersson Nils, som Sturarnas anhängare kunde se som ett framtida alternativ till Gustav.
Hon har varit med i Skuggorna väldigt länge nu, väldigt många avsnitt.
Hon är en seriefigur i det här sammanhanget. Befälhavaren på Kalmar slott, Berend von Melen, hade tidigare varit i Kristian den andres tjänst och var för övrigt gift med en syssling till Gustav Vasa, Margareta, som hjärtligt avskydde sin släkting. Gustav kom på att dessa bröder von Melen var opålitliga och att de hade inlett konspirationer mot honom, så han begav sig ner till Kalmar.
Bröderna... Men det stämde då?
Ja, det får man nog säga att det gjorde. För Berend till exempel, han hade på nytt tagit kontakt med sin tidigare arbetsgivare, Kristian den andre. Bröderna flydde när de fick reda på att Gustav var på väg, och Gustav intog slottet. De soldater som fanns där, ett 70-tal, i allmänhet tyskar, lovades fri lejd av kungen och fri transport hem till Tyskland. Men så fort de överlämnat sina vapen och lämnat slottet blir de arresterade och dömda till döden och halshuggda. Det är ett styrt jobb för böden, och hans svärd blir så småningom för slitet och trubbigt för att vara riktigt effektivt och skilja huvudet från resten av kroppen på alla dessa knäktar. Så när det gäller de sista soldaterna byter böden påhittet till en klubba som han krossar deras huvud med.
Mm. Humant kan jag...
Ja, resultatet var ju detsamma som det gällde de tidigare soldaternas öden.
Jag hade nog föredragit en klubba faktiskt.
Nils Sture, Han skickades till Gripsholm för att uppfostras av kungen personligen, medan hans mamma Kristina Gyllenstierna gifte om sig med en son till stormannen Ture Jönsson till Roser och lämnade offentligheten. Så hon kommer inte, förmodligen inte med i något ytterligare avsnitt.
Mm.
I Västerås fanns två av Sturepartiets tidigare anhängare, biskopen Peder Sunnanväder och domprosten Mäster Knut, som en kort tid varit ärkebiskop men avsatts av Gustav Vasa. Dessa påpekade för Gustav att det var de fattiga dalkarlarna som hade hjälpt honom till makten och att kungens visade tacksamhet inte var alltför påfallande. Gustav visste till och avsatte de båda som då for till Dalarna och där agiterade mot kungen. Nu far Gustav själv till Dalarna och möter dalabönderna i Tuna. Han håller ett rungande strafftal till bönderna medan kungens soldater bildar en ring runt mötesplatsen. Bönderna blir rädda och lovar kungen tro och lydnad och får skriva under ett dokument om detta.
Men vad sa han? Sa han att tack för hjälpen men nu skiter jag i er? Eller sa han att nej, fortfarande på samma sida?
Jag tror han helt och hållet koncentrerar sig på att kräva lojalitet från dalabundernas sida och peka på att han ju hade befriat Sverige från den danska faran. De båda prästerna, alltså den avsatte biskopen Peder Sunnanväder och den avsatte domprosten Mäster Knut, har satt sig i säkerhet i Norge hos den norske ärkebiskopen i Trondheim. Gustav begärde de utelämnade och det dåtida motsvarande norska migrationsverket tog ingen hänsyn till vad som kunde hända dem om de återkom till sitt hemland. Gustav Vasa hade ju faktiskt lovat fri lejd, men Gustav Vasa återigen bryter han nu sitt löfte. För när de kommer till Stockholm så blir de utsatta för en riktigt kvalificerad mobbning. De fick rida bak och fram på varsin utmärglad gammal häst, utstyrda i löjliga, trasiga kläder med narrkåpor på huvudet upp och ner för både Västerlånggatan och Österlånggatan, utsatta för publikens hån.
Jag undrar vad asylrätten skulle säga om det.
Ja, till sist hamnar de hos böden på Stortorget som de då tvingades skåla för. Året därpå döms de och avrättas, Peder Sunnanväder i Uppsala, Mäster Knut i Stockholm. Peder var så svag av ålder och sjukdom att han måste dras på en släde till avrättningsplatsen. De avrättades med så kallad rådbråkning och stegel. Alltså rådbråkning innebar ett skärpt dödsstraff kan man säga. Man binds fast vid ett hjul där man sedan knäcker olika ben på kroppen. Och det här kunde pågå i flera dagar. Och för att inte döden skulle komma för tidigt så undvek man inledningsvis slag mot huvudet och viktiga inre organ. Efter döden fick sedan kroppen sitta kvar på hjulet i avskräckande syfte för förbipasserande allmänhet. Och det här kallas ju då stegling, som också ibland tillämpades efter halshuggning, då huvudet och kroppen, ibland i olika delar, spikades upp på pålar. Det här ordet...
Jag hade ju föredragit det sistnämnda.
Ja, det gick ju snabbare då. Ordet rådbråka, som alltså kommer av tyska rad, alltså hjul, kan också användas i abstrakt betydelse, alltså att man plågar någon känslomässigt. Nu ska vi ta upp den synnerligen spännande historien om den så kallade Daljunken. Vem var han? Ja, det vet vi fortfarande inte riktigt. Det här är en lika mystisk och dramatisk fråga som vem var Jack the Ripper eller vem var Järnmasken eller vem är Fantomen eller Läderlappen eller Stålmannen? Ja, jo, i de sista nämnda fallen då vet vi att Fantomen är Kit Walker och Läderlappen är Bruce Wayne och Stålmannen.
Vem fan är Läderlappen?
Läderlappen, Bruce Wayne, han, Läderlappen och Robin.
Batman.
Ja, det är det engelska uttrycket. Men jag håller mig till Läderlappen som Läderlappen. Han hette på 50-talet. Och där känner vi alltså identiteterna. Stålmannen är ju då till exempel till sist.
Clark Kent.
Ja. På våren 1527, när de båda nämnda tidigare biskoparnas Peder Sundanväders och mäster Knuts huvuden skilt från sina kroppar började denna daljonker göra sig hörd. Det var en ung man som utgav sig för att vara Nils Sture, alltså Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstiernas äldste son som vi nyss berättade om. Han presenterar sig nu som Sveriges rättmätige arvinge. Daljunken, som han alltså kallades, fick anhängare framförallt i de sturevänliga Dalarna, i Mora, Orsa och Leksand. Han hade också en del anhängare i Norge. De hoppades på att man med Daljunken, alltså som man trodde Nils Sture, vid makten i Sverige kunde frigöra sig från Danmark.
Men var var Norge? Alltså, det känns ju Danmark, Sverige pratar vi om hela tiden. Ja. Finland fanns inte, men Norge, de...
Ja, Finland är ju en del av Sverige.
Exakt.
Men Norge, alltså Norge och Danmark är resterande del av Kalmarunionen. Danmark och Norge hörde ihop ända fram till 1814 faktiskt. Då ju Norge gick i union med Sverige.
Men var Norge ett slags län då med något eget språk? Eller?
Ja, det kan man säga. Alltså det officiella språket var ju danska. Och det mesta av administrationen var ju förlagt i Köpenhamn, så självklart var det så att Norge hade en underordnad ställning gentemot Danmark. Det kan man inte komma ifrån. Men vad hände nu? Jo, Gustav Vasa, han är ju aldrig overksam. Han varnar dalebönderna för att följa honom, alltså daljunkern, och utpekar daljunkern som en usel bedragare. Han är enligt kungen inte alls Nils Sture utan en bonddräng vid namn Jöns Hansson. Från Norge gör daljunkern en attack in i Dalarna men blir besegrad. Många av hans anhängare döms till döden och avrättas. En vid namn Peder Grym förs till Stockholm där han blir halshuggen och sprids ut på så sätt att hans huvud sätts på en påle på Södermalm och resten av kroppen på olika pålar på Norrmalm. Men daljunkern kommer undan, tillbaka till Norge. Men Norge är osäkert för honom och han för vidare till Rostock, varifrån Gustav Vasa kräver att han ska utlämnas. Kungen skickar ett brev dit där Kristina Gyllenstierna försäkrar att han inte är den rätte Nils Sture, alltså inte hennes son. Kungen skickar sin tyske svåger, Johan av Hoja, gift med den enda systern, Margareta, för att föra hem honom. Men rättegången kommer att äga rum där, följt av dödsdom och avrättning. Daljunkern erkände att han hade velat avsätta Gustav Vasa och att han inte var Nils Sture.
Nej, men vet man vem det var då?
Ja, alltså det är knappast troligt att han var en enkel bonddräng som den Jöns Hansson som kungen pekar ut honom som. Daljunkern uttryckte sig i tal och skrift på ett bildat och belevat sätt. En teori är att...
Ja, vänta. Var det biskop Brask?
Det var ju en gammal gubbe. Nils Sture var ju en mycket ung tonåring. Om han nu var en bedragare, alltså inte Nils Sture, vad hade hänt med den riktiga Nils Sture kan man ju fråga sig. Han hade ju tagits om hand då, av Gustav Vasa i Kalmar och fosterhemsplacerats på Gripsholm. Men han visade sig vara en mycket besvärlig och svår uppfostrad 13, 14, 15-årig pubertetsgosse som kungen inte alls kom överens med. Nils lär sedan ha blivit sjuk 1527 i någon pest och avlidit 15 år gammal. Men spännande nog kan man inte helt avvisa tanken att daljunkern verkligen var Nils Sture som 15 år gammal helt enkelt skulle ha dragit från Gripsholm och rymt till Norge. Att mamman förnekade att daljunkern var hennes son kan ju då ha berott på påtryckningar från Gustav Vasa som hon var helt beroende av. Och att han inte tog sig hem till Sverige utan halshuggs i Rostock kan ha berott på att kungen inte ville ha hem honom och avrätta honom här då han då lättare kunde bli en martyr för sina anhängare. Ja, det här är en riktigt spännande och olöst gåta i den svenska 1500-talshistorien.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ett av argumenten som Dalionken använde mot kungen var den som han tyckte förändringen av kyrkan. Vid Gustavs utropande till kung i Strängnäs 6 juni 1523 var två präster verksamma där som nu kommer att få den allra största betydelse. Det var domprosten Laurentius. Alltså man latiniserade ju sina namn när man läste teologi, så han heter egentligen Lasse Andersson. Och hans närmaste man, Olaus Petri, alltså Olle Pettersson, som studerat i Wittenberg i Tyskland när Martin Luther var verksam där. Gustav Vasas intresse för religion var inte överdrivet stor, men nu kom det att väckas på grund av kungens största problem, nämligen den urusla svenska ekonomin på grund av den enorma skulden till Lübeck. Var finns det pengar? Jo, hos kyrkan. Den katolska kyrkan var, och är ju fortfarande, mycket förmögen. Enligt denne Luther var det här helt fel. Jesus och hans lärjungar var ju utfattiga unga män när de gick omkring i sina sandaler i Palestina. Kyrkan, menade Luther vidare, skulle vara underordnad staten, inte styras av påven i Rom. Det här låter intressant, tycker kungen, och han tar till sig de båda Luther-påverkade prästerna i Strängnäs. Laurentius André blir kansler och Olaus Petri blir kungens sekreterare och får predika i Storkyrkan i Stockholm. Till de katolska prästernas förfäran överger Olaus Petri celibatet, gifter sig med en Kristina och de flyttar in i en lägenhet på Storkyrkobrinken 4. Tyska predikanter kommer till huvudstaden. En del är radikala och predikar mot påven och helgondyrkan och propagerar för vuxendop. En hade det idag något ovanliga namnet Knipperdolling.
Hur är det tyska namnet på det latinska?
Han var inte präst, han använde sitt tyska namn. En annan idé som Luther hade var ju att prästerna skulle överge latinet och tala på folkets språk så att alla gudstjänstbesökare kunde förstå vad som sades. På samma sätt skulle Bibeln översättas till olika språk, salmer skulle sjungas på folkspråket. Och när Olaus Petri började predika på svenska från predikstolen i Storkyrkan reagerade dock inte kyrkobesökarna som man kanske kunde ha förmodat. Hur tror du de reagerade?
Ja, det har väl aldrig varit någon som har lyssnat, så de lyssnar väl inte då heller.
Du menar att de var inte vana vid att förstå? Nej, men alltså när prästen började prata svenska, då blev de våldsamt upprörda. De gick ut ur kyrkan, hämtade gatstenar utanför och kom tillbaka och kastade dem mot Olaus Petri.
Är det här du har lärt oss? Vi tror inte alls på den här guden.
Ja, jag tror inte de kanske var så noggranna med texter, utan jag tror snarare bara, ja, jag vet inte, men förmodligen ansåg de väl att latinet var det heliga språket, alltså Guds språk. Att höra prästen tala svenska, det kanske var som en präst idag från predikstolen skulle uttala de värsta svordomar och fula ord, four letter words.
Alltså folket är alltid så korkade och otacksamma. Jag tycker att allt verkar vara extremt rimligt och vettigt.
Ja, men det kanske var från vårt utsedda perspektiv. Det fanns höga präster som försökte hejda utvecklingen i luthersk riktning. Ärkebiskopen Johannes Magnus och Linköpingsbiskopen, vår gamla bekant Hans Brask, som vi pratat om i olika sammanhang tidigare.
Blev inte han avrättad i Rostock?
Det var ju Daljunken. De här båda prästerna, Johannes Magnus och Brask, det var två mycket olika personligheter. Den högt bildade Johannes Magnus var en fridens man och han försökte i det längsta kompromissa med Gustav Vasa, medan Brask var en bestämd herre som gick sin egen väg. Från ett tryckeri i Söderköping utgav Brask skrifter som varnade för lutherdomen. Men Gustav Vasa stängde det här tryckeriet och flyttade tryckpressarna till Stockholm där han grundade ett kungligt tryckeri som han hade koll på och där lät Olaus Petri trycka Nya Testamentet på svenska. För säkerhets skull bestämde Gustav Vasa att boktryckningen skulle vara ett kungligt monopol. Brask var en mycket aktiv person med många intressen, bland annat lät han påbörja Göta kanal, något som skulle slutföras först 300 år senare. Johannes och senare hans bror Olaus Magnus kom att lämna Sverige och hamnade i Rom där de skrev böcker om svensk historia och om svenska seder och bruk. Nu kallar kungen till riksdag i Västerås midsommar 1527 med adel, präster, borgar och bönder. Kanske den mest berömda riksdagen i svensk historia. Det var ju inte som nu att riksdagsarbete alltid pågår, utan man sammankallade till en riksdag när man hade något viktigt att diskutera och besluta. Det var ju inte heller så att man sammanträdde i Stockholm utan i olika landsortsstäder. Kanslern Laurentius André tog först till orda och höll i ett mycket finurligt och raffinerat skrivet tal efter att ha beskrivit kungen som den som räddat landet från utländsk inflytande och skapat den svenska fria nationalstaten. Övergår han till de problem som finns och där han utmanar kyrkan med alla dess rikedomar och dalkararna med sin opolitlighet som huvudorsak till landets problem. För att sen avsluta med att kungen tröttat och bestämt sig för att lägga ner kronan. Den som därefter besvarar kanslerns inledande anförande är biskop Brask, som utan att vika en tum försvarar kyrkans ställning, dess makt och rikedom.
Försvarar han även dalkararna?
Nej, det var nog kyrkan han koncentrerade sig på. Då kan inte Gustav Vasa vara tyst längre, utan han ilsknar till och håller ett berömt och mycket känsloladdat tal där han berättar om hur han ständigt dag och natt arbetar för att det svenska folket ska få det så bra som möjligt, men bara möter otacksamhet. Till sist säger han att han ska lämna både tronen och landet, brister i gråt och lämnar salen. Hur blir stämningen då? Jo, den blir tryckt. Men riksdagen fortsätter några dagar utan kungen. Men det är ju så med starka auktoriteter. Man kan tycka våldsamt illa om dem. Men när de är borta så blir de ofta mycket saknade. Och Gustav Vasa har kalkylerat helt rätt. Han har stängt in sig på sitt rum som ett litet tjurigt barn.
Jag kommer inte ut för att jag får som jag vill.
Och nu börjar den ena delegationen efter den andra komma upp till kungen och ber och knäfaller och gråter för att han ska komma tillbaka.
Kom igen nu Gurra, för fan, du får väl vara kung då. Vi tycker om dig Gurra.
Så kan du kanske ha hört låtit idag.
Låtit då tänkte jag.
Ja, Gustav, han är ju länge helt kallsinnig till det. Men till sist ger han ju inte helt oväntat med sig. Adel, borgare, bönder går nu med på allt vad kungen vill. Prästerna körs över. Bönderna och borgarna anser sig inte vara tillräckligt insatta i religiösa och kyrkliga frågor och avstår från att ha några åsikter. Men adelsmännen får kungen med sig genom att dessa får tillbaka gods och gårdar som skänks till kyrkan efter 1454. Kungen var ju också en adlig arvtagare och kan nu roffa åt sig inte mindre än 3000 gårdar. Staten, kronan, får sedan kyrkornas, klostrens, biskoparnas, som det heter, överflödiga inkomster och rikedomar. En hel kammare på Stockholms slott fylls av dyrbarhet från kyrkan, kallad Herr Eskils gemak, efter den som övervakar bytet.
Men vad sa påven i allt det här då?
Ja, påven, han får ju reda på det här och han protesterar men kan ju inte, egentligen inte göra så mycket från sin horisont långt ifrån Norden. Även alla pampiga biskopsborgar drogs nu in till kronan. Kyrkoherdar får däremot behålla sina prästgårdar. Till sist bestämmer man också att Guds ord ska rent och klart predikas. Som Herman Lindqvist uttryckte, Gud börjar nu prata svenska. Man brukar ofta se Västerås riksdag 1527 som det tillfälle då vi bröt med katolicismen och övergick till protestantismen, till lutherdomen. Men det är egentligen fel. Det enda som berörde den kristna läran var just det här med språket. Övergången till lutherdom skedde först på Uppsala möte 1593. Nej, men vad man här gjorde, det var att knäcka kyrkans ekonomiska makt. Och det var ju det Gustav var intresserad av. Kyrkan var inte längre en stat i staten. Alltså, det här är en fråga om ekonomi och juridik, inte teologi. Läran brydde han sig inte om.
Så han blev inte lutherfrälst? Utan...
Nej, han var nog inte frälst åt något håll när det gällde religion. Maktkampen mellan kungen och Linköpingsbiskopen fick också nu ett slut. Medan Brask hölls kvar i Västerås där man beslag på hans borg Munkeboda i Norsholm. Utanför Norrköping eller mellan Norrköping och Linköping. Precis som kungens män tog över Skarabiskopens mäktiga Läckö och Strängnäsbiskopens Tynnelsö. Klostret i Mariefred rivs och där uppförs nu Gripsholms slott. Men Brask hade ju också en biskopsborg inne i Linköping där nu landshövdingen håller till. När Brask fått lämna Västerås och blivit sig dit bestämmer sig kungen för att besöka honom och se till att även denna borg överlämnas. De båda kraftfulla herrarna möts på borgen och Brask ställer till med ett hejdundrande avskedskalas. Sen lämnar Linköping och far till Danzig för att aldrig mer återvända till Sverige. I Danzig träffar han Johannes Magnus, Sveriges sista katolska ärkebiskop, innan denne fortsätter till Rom och även Gustav Trolle. Hans Brask dör så småningom i ett polskt kloster, 73 år gammal. Nu kände sig Gustav Vasa säkrare på sin tron och lät du kröna sig i Uppsala domkyrka på nyåret 1528. Olaus Petri hör kröningspredikan och beskrev kungen som ett geni, vilket man kanske kan köpa. Men gav honom också egenskaper som man kanske inte i första hand tänker på i samband med Gustav Vasa, nämligen att han var en tålmodig, generös och omtänksam regent. I sitt eget kröningstal talade han om att han skulle skydda hela folket. Adeln och kyrkan hade inte längre någon privilegierad ställning.
Ja, en psykopatisk diktator som ändå fick saker och ting gjorda.
Så kan man väl beskriva honom. Och hur ska det nu gå i fortsättningen? Ja, det får vi reda på i nästa spännande dramatiska avsnitt. Där det ena upproret efter det andra kommer att avlösa varandra. Och där också Gustav Eriksson Vasa förstår att om han ska grunda en dynasti, vilket han vill, måste be sig ut på fria stråt.
Ja, men tack så mycket. Och då hoppas jag... Ja, men det kan jag passa på att säga förresten. Vi har ju en Facebook-sida som är väldigt aktiv och levande. Där du ofta skriver inlägg, vad har hänt idag? Alltså på dagens datum, och där refererar du då till historiska händelser som har skett på just det här datumet. Och vi ser gärna att ni går in och kommenterar, och vilket ni redan gör, men ju fler desto bättre.
Kul med en historisk debatt där, absolut. Så, tack för att ni har lyssnat idag och hjärtligt välkomna till nästa avsnitt.
Tack.
Thank you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.